søndag. Forrige søndag var jeg på i Wesley Staffens i London. Og det er helt rett som Tone sa, der sto de på sangene, og de satt når de hørte skriftlesingen. Sånn er de i hvert fall fremdeles i England, bare som dere vet det. Vel, jeg skal ta dere med inn i en lignelse, og lignelsen om talenter. Og jeg vet ikke, når du hører ordet talent, hva du egentlig tenker på. For det er jo et ord som for oss har den betydningen, ikke sant? En som kan noe, en som er flink til noe i det hele tatt. Og vi kan godt bruke ordet i den betydningen også, men bare som en liten sånn innledning til dette. En talent på Jesu tid, det var en penge. Og det var en ganske stor penge, så det var mye mer enn en tusenlapp, for å si det sånn. Vi har vel ikke større penger her i Norge. Sånn at det var mye mer enn det. En talent var ca. 6000 denarer, og når vi da vet at en denar var det som var vanlig dagslønn på den tida der, så kan du si at en talent, det var nok til å klare seg med 20 år. Altså 20 års lønn. Det er ganske mye penger. Bare en talent. Og når det da snakkes om at noen får 2 talenter eller 10 talenter, så er det bare å gange opp, og så vet vi litt grann om verdien i akkurat det. Så det er det konkrete utgangspunktet for denne teksten som står i Matteus 25, lignelsen om talentene. Og det har alltid vært et eller annet med den personen som får bare én talent, som utfordrer oss mennesker ganske mye. Det er ikke så vanskelig med de som får 5 talenter og 2 talenter, som går ut og bruker de, og som opplever naturlig at verdien av det de gjør, det øker. Det er ikke så vanskelig for oss å forholde oss til. Men den som bare får 1 talent, og som graver den ned, det er akkurat som den personen, den roper litt grann på vår oppmerksomhet. Og det den personen selv sier når han står til ansvar for det han har gjort, det er ganske enkelt: jeg visste at du var hår. Jeg visste at du høsta der du ikke sådde. Og jeg har prøvd å tenke, hva betyr egentlig dette i denne situasjonen her? Og hva slags ting kan vi prøve å dra ut som kan få betydning for oss av dette? I utgangspunktet så tenker jeg, det var frykt som var noe av det underliggende hos denne personen. Det var frykt for ikke å strekke til. Det var frykt for ikke å klare det. Det var frykt for å gjøre noe galt. Altså, alle disse her fryktene som vi som mennesker også noen ganger kan kjenne på. Og det hender noen ganger at mennesker også i vår moderne tid får et slik forståelse av Gud at man blir redd Gud, og man blir redd for å gjøre noe i det hele tatt av frykt for at man skal ikke være god nok, man strekker ikke til, det er andre som er så mye bedre og som kan gjøre det så mye flottere enn oss, og så videre. Frykten for å ikke være god nok som ligger der som en underliggende faktor i dette. Så det er tydelig i hvert fall at noe av dette må ligge under i denne teksten her. Og jeg tenker, hvor kommer egentlig denne tanken ifra? Og hvor bibelsk er egentlig en sånn tanke i det hele tatt? Når du leser Bibelen, når du leser, og du kan begynne ganske tidlig, så vil du se ganske fort at det du møter på er ikke mennesker som er perfekte. Det du møter på er ikke mennesker som lykkes i alle ting. Du opplever å møte mennesker som kjenner på sin egen utilstrekkelighet. Og det tydelig at dette forholder Gud seg til likevel. For å ta noen enkle eksempel på akkurat dette. Moses, når han blir kalt av Gud, og Gud ønsker å bruke Moses på en helt spesiell måte i Israelsfolket sin historie, så sier han, jeg kan ikke snakke. Og kanskje var det frykten hos han for at han ikke var flink nok til å ordlegge seg, flink nok til å snakke sånn at han kunne overbevise folk om hva de skulle gjøre, eller hva det nå var som lå under hos Moses. Og han opplever ganske enkelt dette, at Gud må gi han en støtte, en som er ved hans side, og som kan ordlegge seg, Aron. Og jeg tror ikke Gud gjorde det fordi at Moses ikke hadde kunnet gjort det som Gud egentlig hadde planlagt han til. Men han gjorde det for å vise omsorg for Moses og si, Moses, jeg skal legge til rette for deg sånn at du faktisk skal klare å fullføre den oppgaven som du blir kalt til. Eller vi kan gå i en annen retning til en av profetene, profeten Jeremia. Når han får kallet fra Gud, så sier han at, oi, jeg er jo alt for ung. Altså, vil de gamle høre på meg? Jeg har jo så lite livserfaring. Jeg er jo helt ny i gamet. Altså, hvordan skal jeg kunne ta på meg en oppgave som har med dette å være profet i Guds rike å gjøre? Men alltid, også med Jeremia, når menneskene kjenner på sin utilstrekkelighet og sin frykt for ikke å strekke til, så gir han dem det de trenger for at de skal våge å gå neste steg. Og sånn kunne vi ha gått inn i Det nye testamentet, og vi kunne ha funnet mange eksempler på det der også. Og jeg var inne på denne fortellingen om dette med Peter som svikta for ikke så lenge siden. Så dere vet at når Jesus kaller oss til å være en del av sitt rike og stå i tjeneste i hans rike med de gavene, de talentene, de nådegavene som han har gitt oss, så ønsker han ikke at vi skal trekke oss tilbake og la frykten gjøre at vi ikke våger å bruke det vi har fått. Men han ønsker å komme til våre sider og oppmuntre oss sånn at vi våger å ta det ene skrittet av gangen som er nødvendig. Jeg har tre døtre, og alle sammen er glad i musikk. Og en av de tingene som man må gjennom som foreldre når du har noen som er glad i musikk, det er dette at du følger barna også på de første stegene på denne veien. Så jeg husker veldig godt når Marte og eldste våre begynte å spille blokkfløyte og begynte med det her. Lydene hørtes ut sånn, bæ-bu, bæ-bu. Og det øvde på dag etter dag i lang tid. Og det er jo nesten sånn, ikke sant? Du kan jo bli litt gal av det. Og det utfordrer i hvert fall meg til å ha litt tålmodighet, til å tenke at lenger fram så lærer hun seg flere toner, hun lærer seg dette bedre, og det hun kan spille kan bli veldig vakkert. Og sånn er det faktisk i dag. Og når Gud vil at vi skal bruke våre talenter i hans rike, når vi skal oppdage talentene vi har og skal få lov til å komme fram, så er det sånn at han tillater oss også at vi er nybegynnere. At vi faktisk også famler litt grann til å begynne med. Og jeg tror at det ligger på Guds hjerte at nettopp Guds menighet og vi som har vært der lenge, som faktisk har litt grann erfaring, kan lære oss til å være litt overbærende når de første skrittene gås. Være litt grann oppmuntrende når noen faktisk våger å gå et skritt på en vei som de ønsker å utforske et talent på en eller annen måte. Og det er faktisk en ting som er viktig för oss som Guds folk att förstå också i vår tid. För det är så lätt att lägga den målstocken på det som vi själv har när vi tänker detta, att nej, detta är inte gott nog. Och så i till och med säga det till folk och ta emot det ifrån dem. Visst detta med bruk av de olika talenterna och gavan som Gud har gett oss verkligen ska få lov till att växa fram i en menighet, så kräver det faktiskt att vi har stor hjärta och mycket kärlek. Och att vi har så stora hjärta och så mycket kärlek att de som är där ganska famlande till att börja med faktiskt vågar att ta de små uste skritten på denna vägen. Inte vet jag vad som är historia bak det som Paulus skriver till sin unge vän Timoteus. Om han hade upplevt detta, att när Paulus och de andra äldste hade lagt sina händer på han och bedt om att Gud skulle utrusta han med nådegave, och han hade bynt att gå med denna nådegaven, så på en eller annan slags måte så hade det stillnat av efter kvart. Och när Paulus skriver ett brev till den unge vännen Timoteus, så skriver han på denna måten här: därför vill jag minna dig om detta. La Guds nådegave i dig flamme upp på nytt, den du fick då vi la händerna på dig. Så det är inte okänt detta, att man någon gång när man känner att Gud ger oss något som ska brukas för att tjäna andra, enten det är i menigheter eller är det lokalsamhället som vi står för. Det är inte ovanligt att folk kanske lägger det bort. Kan hända de har mött ting på vägen som gör att de har mistat frimodigheten. Och det är allvarligt visst det sker. Och jag skulle önska att det inte var sån också här hos oss. Som jag har sagt lite grann tidigare, och jag ska bara repetera det för att ni ska skönja den sammanhängen jag snackar utifrån, så tror jag att Gud ger alla som tror på han en eller annan slags nådegave. Gud ger något till alla. Jag har någon gång tänkt, när jag läste ett bild om talenten, inte sant? När du får ett talent och du får allt på en gång, så det är akkurat som du får en slags kapital som du kan investera och som du kan på en måte bruka för att driva fram något som är ända större. Och jag tänker, på samma måte är det med Gud. Han lägger något ner i hver enkelt av oss. Något av sin kapital, något speciellt för oss, för att det ska få lov till att växa och bli brukt i Guds rike. Och så händer det att vi som människa ofta lagar oss väldigt många rara bilder om vad som är stort och vad som är viktigt i Guds rike. Men sån är det egentligen inte. Och jag tänker jag ska illustrera det med att fortälla en liten historia om en man som heter Albert MacMakin, som var född i 1910. Han är död nu. Han var bondesön och 24 år gammal, alltså i 1934, så kom han till ett möte och han övergav sitt liv till Jesus, och det gjorde något väldigt med han. Och Albert MacMakin, han fick en brännande längtan efter att de andra bondesönerna som levde i området, de skulle också få lov till att möta Jesus. Så därför så tänkte han, ja, men då måste jag göra det jag kan, och jag måste bruka de tingarna jag har. Och vad hade han? Jo, han hade en lastbil. Och så tar han den lastbilen och så samlar han ungdomarna upp på lasteplanet. Det är inte lov idag, inte sant? Det vet dere. Men man kunde göra det själv i den tiden jag var ung och en del av dere var ung. Inte sant? Och så körde han dem med till gudstjänsten och till möta. Och så var det en av dessa ungdomar som han fikk en speciell nöd för. Jag tror att han bad mycket för denna ungdomen. Och många gånger så prövde han att invitera han med. Vill inte du vara med? Kan inte du komma samman med oss och så vidare? Men han var inte intresserad i det. Han var intresserad i att se på jenten. Det fanns så många flotta jenter att se på. Han var ju människa han också, inte sant? Så till slut så får Albert en idé. Hur kan jag med kløkt tjäna Gud? Så säger han det. Så akkurat som han får en innskytelse så säger han det. Kan inte du tillbe han att köra lastbilen? Och som sagt, så gjort. Han spör denne bondesen, kan inte du köra lastbil med ungdomarna till detta möte? Så satt han själv vid sidan av på tur in till mötet. Och när de kom fram så tänker han var nu nytt nyfiken av sig, så han går in och så hör han något som han aldrig har hört för. Och han känner på en måte något som det ett eller annat som möter han som han inte var förberedd på i det hela tatt. Så att det skapar en längsel i han, så han går på en 3, 4, 5, 6 möte och så ger han livet sitt till Gud. Albert brukte sitt talent i Guds rike. Och det var det att han hade en lastbil, han kunde köra lastbil och han inviterade folk med sig till kyrka. Är det någon som vet vem denna unge man var som han ledde till Gud? Alla dere har hört om han. Lever framdeles. Billy Graham heter den mannen. Den lilla tjänsten som han gjorde visar sig ju i eftertid är enormt betydningsfullt. För att Billy Graham, vet vi, har fått lov till att leda väldigt många människor till Gud. Och vad som är Albert McMakin sin del i det är det vanskligt att säga. Men vi må aldrig tänka att det vi har fått, det vi kan, är så lite att det inte kan brukas. Och därför så är det en utfordring för oss som lever i moderna tid och faktiskt tänka igenom, vad har vi egentligen fått? Och hur ska vi bruka det för att tjäna Gud, för att tjäna menigheten och för att tjäna det samfunnet som vi lever i? Så händer det någon gång att det är en som gör kanske en liten obetydlig ting som i nästa led har en betydning som kanske influerar hela världen. Det vet vi aldrig. Och därför är det viktigt att vi är lydiga och inte graver ner det vi har fått. Så när Paulus skriver till sin unge vän Timoteus, alltså, la den nådegaven du har fått flamma upp igen på nytt. Så visste Paulus att Gud hade investerat mycket i denna Timoteus. Och Gud skulle bruka denna Timoteus på en helt speciell måte, och det gjorde han. Och jag tror Gud investerar också i oss, för att han önskar inte bara att vi ska bli kristna och följa han, och så är det det. Nej, Gud har större tankar med oss. Han ser faktiskt att i oss så är det ett potential till att tjäna Gud på en slik måte att det får betydning för andra. Enten det är i lokalsamfunnet, eller det är i menigheter, eller kanske helt upp på världsplan. Vem vet? Men när vi vågar gå de första osäkra skritten, när vi blir mött med så mycket kärlighet att de där monotona tonen från blockflöjta liksom går förbi och vi skönner att här kan det komma något mer som fällskap, och det är en slik kärlighet, ett fällskap. Då tror jag inte det är någon gränse för vad Gud är i stand till att göra här i denna byen våres som vi bor i. Så grav inte ner det du har fått från Gud, men bruk det med frimodighet. Om det er sånn at du tar noen skritt og du kjenner deg usikker, så gå de skrittene. For du vet aldri hvor stor betydning det kan ha for noen rundt deg.